tycker jag man är lite bättre om man läser.
De som läser har en påvisad språkutveckling och ett berikat ordförråd.
Fast det är ju mer att jag typ citerar grejer och låtsas som att jag har sagt dem på egen hand. Och det tror jag kanske är mer en manlig grej än en.
Är det här liksom nya BookTok? Är det här, ska vi göra en ny trend av det här? Och välkomna till Studentrådets podcastavsnitt. Vi ska diskutera lite läsning. Läser människor mera? Vem räknas som en läsare? Jag heter Julia och jag studerar rättsvetenskap. Och här i studion har jag med mig litteraturvetaren Camilla från Göteborg och filosofen Zacharias från Åland. Välkomna.
Hej, tack.
Tack så mycket.
Är ni taggade på att diskutera litteratur?
Absolut.
Jo, jo.
No, men vi kör. Det första vi ska göra är att lyssna vad SOSOCOM studerande säger om läsning. Och vi frågar då, frågan löd, är du en läsare? Vad och vem som räknas som en läsare? Vi tar och lyssnar på det första inslaget.
Absolut, ja. Och ja, jag har haft kanske korta pauser i mitt läsande, men nu har jag nog i vuxen ålder vill upprätthålla det, för det är någonting jag ändå njuter av. Och som nog ger mig mycket glädje och koncentrationsförmåga och annat. Och det finns så mycket böcker. Så när jag har börjat studera så har jag också börjat läsa faktaböcker och sånt.
Jag läser inte könlitteratur lika mycket som jag gjorde förr. Men jag läser nog dagligen. Oftast nyheter främst.
Jag har försökt vara en läsare många gånger. Men nej, jag är nog inte en läsare tyvärr. Jag är väldigt bra på att börja på en bok. Men jag blir sällan färdig med den. Jag har nu 2 böcker som jag har läst ungefär halva. Och sen hade lämnat på hälft. Jo, jo, det är det. Men det är typ 3 böcker det handlar om på så här 3 år. Så jag skulle inte klassa mig som en läsare. Nej.
Jag är nog själv inte på det vi, eller nu för tiden läser jag inte lika mycket. Under studierna hamnar man ju läsa mer eller mindre liksom sådant undervisningsmaterial. Men det har nog inte på desto mer på senaste år blivit att jag har läst hemma så där på eget bevåg eller vad det nu sen heter. Att jag är mera kanske en sån här producent än en konsument när det kommer till underhållning och sånt. Jag vill hela tiden göra något annat och tankarna börjar vandra om jag ska läsa. Jo, när jag var liten så läste jag nog varje dag Kalle Anka och jag läste alla de här pocketarna. Läste alla de här pocketarna och sen minns jag att det fanns en bokserie som hette typ V5. Man kände på något vis att man måste slippa igenom den här boken för att alla gör. Och det betydde ju sen bara i grund och botten bara att jag inte var intresserad av läsning. Men i den där åldern så är nog någon sådär att läs liksom, och så läser man sen.
Vad väcker det här för tankar hos dig, Camilla?
Jag som litteraturvetare så är det klart att jag identifierar mig som en läsare. Jag har läst hela livet och vi talar ju jättemycket om det här med läsning. Att det är så viktigt och unga läser inte böcker längre och sådär. Och jag tror ju att jag är den sista så här gyllene generationen. Jag är nu 35. Och jag tror ju att min läsvana kommer från det att när jag var liten så fanns det ju inte sådär att barnen hade en mobiltelefon till exempel. Utan att för nöjes skull så fanns det ju inte jättemycket att göra. Det var så här, ah, men vill du springa ut och leka eller vill du vara inne och läsa en bok typ? Så jag läste mycket böcker. Jag fick den vanan hemifrån och det fanns inte jättemycket annat att välja på. Så jag tror att det kommer från en tidig vana av att läsa för min egen del.
Mm. Så du skulle klassa dig själv som en läsare?
Ja, annars vore det ju lite tokigt med tanke på att jag studerar också.
Exakt. Vad säger Zacharias?
Jag tycker det skulle vara radikalt om du inte var det. Men jo, för egen del skulle jag väl kanske säga att det varierar. Mm. Att det finns perioder då jag läser en hel del och så finns det andra perioder då jag inte läser särskilt mycket. Så det är svår grej att veta det där. Att är man liksom läsare hela livet igenom? Vissa är ju det. Slutar man vara läsare när man inte läser på 2 år eller något sånt?
Vad tycker du om att läsa nyhetstexter? Räknas det som läsning?
Ja, alltså.
Eller som läsning räknas det kanske givet, men räknas man som läsare?
Det skulle jag väl säga beror på hur man läser då. Att ja, om man bara tar in informationen och så vidare utan att tänka desto vidare på det så ja, Det är väl kanske mitt kriterium, men jag skulle säga samma grej om någon som läser om Sagan om ringen och bara tar det liksom on the face, så att säga.
Mm. Jag vill själv ta fasta på det här med njutning och glädje i läsning. För det är vad läsning ger åt mig. Och jag tycker det är hemskt. Liksom ur tanken att är du en läsare, så om du kan ta till dig litteratur och text och vara lycklig och glad och liksom göra det för att du njuter av det, så tycker jag redan att det handlar liksom mycket om inställning i mina ögon. Och inställningen av att tycka om att läsa kan i vissa fall för mig väga mer än hur mycket du faktiskt läser, ifall det skulle finnas en måttstock för
absolut
vem som klassas som läsare.
Absolut. Man kan ju läsa samma bok 5 gånger om och få någonting nytt.
Mm. Men däremot skulle jag inte säga att om du bara läser nyhetstexter, så vet jag inte om jag räknar dig som en läsare.
Mm, det är intressant det där att jag är ju då litteraturvetaren här, men jag kanske har ändå en väldigt liberal syn på liksom hur du identifierar dig som läsare. Att man kan ju läsa många olika typer av texter och man kan konsumera sin läsning på många olika sätt. Och jag tror att det just sitter i besittaren utav den där läsningen, att jag tycker att du får identifiera dig som en läsare om du bara läser tidningar till exempel. Det beror ju på hur du tar till dig texten och vad du får för lärdom utav den.
Men vad tänker vi då om att inte avsluta böcker? Att bara påbörja böcker?
Att det är synd att man inte får en helhetsupplevelse, men jättemånga gånger har jag bara påbörjat en bok och tänkt att nej, det här är inte för mig, att min tid är värdefull. Tack och hej.
Jag förstår. Har Zacharias någon take på det?
Jo, alltså jag har ju ett par gånger läst böcker som jag har blivit så irriterad på att jag liksom, att det har inte varit sådär, åh nej, vad synd, jag orkar inte läsa mer, utan det blir verkligen så här, fuck den här boken.
Jag kan absolut hålla med. Jag tycker att det finns något i att få avsluta och kunna avsluta böcker. Jag började läsa i senare ålder, skulle jag säga. Under liksom tonåren först. Jag var inte den som läste som barn. Och under gymnasiet fick jag höra att man får avsluta. Att läs inte slut. Om du tycker att boken är dålig, så är inte läsa sluten. Och det fick mig på något sätt att inse. Jag bara, wow, får man göra så?
Ja, absolut. Jag håller med där att det är viktigt att kunna avsluta någonting mer för ens egen skull i en helhet i livet. Att man påbörjar någonting och avsluta. Men man måste inte vara trogen en dålig bok bara för sakens skull. Att så plikttrogen behöver man inte vara.
Men det är ju roligt om man också läser böcker till slut. Att man inte avslutar allt. Då får man ju inte liksom helhetsbilden. Att ge böcker en chans, kanske. Men på tal om vem som räknas som läsare, och jag märker att det väcker lite åsikter hos oss, så ska vi snacka fördomar om varandra, tänkte jag. Är ni med på den?
Spännande, skoj.
Ja.
Okej, nu har jag ju definierat er som Zacharias, filosofen från Åland, och Camilla, litteraturvetaren från Göteborg. Ja. Vad säger du, Zacharias? Vad tror vi om en litteraturvetare, om vi ska ta alla grova stereotyper? Och nu får man snacka utan källhänvisning.
Alltså jag tycker ju det måste ju vara skönt att vara litteraturvetare från Göteborg, med tanke på Göteborgs bokmässa. Det är väl kanske det främsta som jag kommer att tänka på.
Mm. Våran stolthet.
Hur många gånger har du varit på bokmässan? Är det något du gör?
Ja, alltså nu bor jag ju här i Finland, men i Göteborg så gick jag varje år under min ungdom.
Skulle du säga att det har format dig som litteraturvetare?
Såklart, absolut.
Jag har lite sån här takes på att vara en litteraturvetare. Och det här baserar sig på magkänsla. Det finns ingen vettig teori bakom det. Men jag har en bild av litteraturvetare som att man har jättestarka åsikter om bokförlag.
Mm.
Man tycker och tänker om liksom vem som ger ut vad. Det här är något som jag inte har någon aning om. Liksom. Men jag kan tänka mig att du har en insikt i det.
Ja.
Sen tänker jag mig att när man kommer från Sverige har man en kanske stark åsikt om Alex Schulman.
Ja, det finns nog alltid en åsikt om honom. Ja.
Mm. Sen tänker jag mig att man kanske har en grej för Philip Dale.
Precis. Sådär som man inte pratar om högt. Exakt.
Exakt. Och till sist skulle jag säga att ja, du har en stark åsikt om hur böcker översätts.
Mm.
Är det så? Stämmer det här in på dig?
Det är intressant att du säger det, för att absolut, jag läser ju hellre på originalspråk om det är ett språk som jag behärskar, och översättning spelar stor roll. Och jag träffade Filip Teir igår.
Bra, då har vi svar på våra antaganden.
Vad har du för fördomar om Julia, Camilla?
Julia, just det. En rättsvetare torde ju tycka om ordning och reda, tänker jag. Du har en välkurerad bokhylla och du frontar säkert den med dina bästa så här historiska tjocka tegelstenar. Du har läslistor, det är vad jag tror, på böcker som du vill läsa. Mm. Och true crime skulle vara din guilty pleasure.
Okej, okej. En av tre stämde in, om vi säger så. I wish att min bokhylla skulle bestå av tegelstenar. Tyvärr så är det för tillfället kanske främst jätteblandad finlandssvensk litteratur, kärlitteratur. Jag har absolut läslistor. Min stora fråga är, har ni inte läslistor? Och ja, vad var det sista du sa? True crime. Nej, herregud, nej. Let's not even. Okej, men filosofen från Åland skulle däremot kunna konsumera true crime, men jag har ändå inte tänkt att du gör det, utan jag har tänkt att du gärna läser poesi, helst på spårvagnen.
Mm, det är helt åt helvete fel.
Nej! Jag har alltså på riktigt tänkt igenom det här. Du citerar litteratur på rak arm.
Jo, fast det är ju mer att jag typ citerar grejer och låtsas som att jag har sagt dem på egen hand.
Mm.
Och det tror jag kanske är mer en manlig grej än en filosofgrej nödvändigtvis.
Och du kanske inte tycker att ljudböcker är så bra?
Jag har bara inte tålamod för dem.
Nej. Vad säger du, Camilla? Vad tror du om filosofen?
Ja, alltså, jag tänker att en filosof är en allläsare, men att du skulle premiera bildade litteratur, att du vill lära dig någonting, att faktaböcker skulle vara mer intressant än just den här känslomässiga upplevelsen. Och så tänker jag också att i din bokhylla så står Marcus Aurelius Meditations längst fram.
Han står undan, men du har faktiskt rätt.
Ja, det är.
Alltid när man är deprimerad så tänker man, nu ska jag ta och läsa meditationer och få ordning på mitt jävla liv. Och så blir det ju aldrig.
Spot on.
Alltså okej, min bokrekommendation på riktigt. Platons dialoger. De är så jävla sassy. Det är så här RuPaul's Drag Race, men i Aten. Nej, jag skojar inte. Man märker ironin.
Förstärker stereotypen.
Ja, men det är ju bara för att ni inte har läst det. Alltså läs försvarstalet. Han är så jävla catty där. Alltså, det är...
Är det här liksom nya BookTok? Ska vi göra en ny trend av
kanske
det här?
Kanske Manosphären, men alltså, ingen vill väl läsa just en gammal vit man och så vidare. Men jag säger bara, för dessutom fanns det mycket homosocialitet i Grekland, så man kan ju se det på det sättet också.
No, men bra jobbat. Jag märker att det här också väcker känslor och åsikter, och det ska vara intressant att höra mer stereotyper, men... Om vi hoppar över till vår nästa intervjufråga, så får vi höra vad studerande tyckte om läsning och ifall det klassas som elitistiskt. Och vi hade en ganska stark syn, och en ganska klar syn kanske jag ska säga, på vad vi menar med den här frågan. Men tanken är väl det att vi märkte att vi fick ganska olika takes på elitism, men... Vi ansåg det kanske handlar om att är läsning bättre än Netflix? Är läsning någonting som man borde göra? Är läsning något som är lite finare? Och nu ska vi få höra vad våra intervjuade sa.
Jag tror nog att jag lite har den tanken. Att inte det ju, nu tittar jag ju också på Netflix. Nu kan jag också titta på reality tv-series och annat. Inte det som att jag skulle gå omkring och döma någon för att de inte läser böcker. Men sen själv ändå kanske jag tar lite nog ändå proud, liksom så här lite, vet du, att det känns ändå fint att jag ändå tycker om att läsa. För att...
Så jag tycker inte att det kommer så värst bra fram i ett finskt samhälle, men jag kan anta att det kan kännas elitistiskt i länder där det finns större utbildningsklyftor.
Alltså jag har väl, eller så här, om jag har kompisar som läser jättemycket, så kanske jag nog tänker att det är lite bättre än mig. Fast det i princip, det kan ju vara en bok som det finns en serie om. som jag läser boken känner jag mig mycket smartare och lite bättre än om jag bara kollar serien.
Det där tankesättet så har en äldre generation just för att de är så liksom oblivious till digitaliseringen. Men jag vet inte, jag kanske jämför det lite med att kunna simma. Att det finns ju människor i länder som inte kan simma liksom, och alla kan simma. Så här är det lite sådär att alla kan läsa automatiskt. Så jag har faktiskt aldrig tänkt på det där på det sättet att... Men nu kan man väl säga att man har fördelar mot sådana som inte kan läsa, om man kan läsa.
Jag tänker börja nu. Och jag tänker säga att jag nog lite dömer människor som inte läser. Inte kanske högt, men i mitt huvud tycker jag man är lite bättre om man läser. Och nu tänker jag främst skönlitterär läsning. Vad säger litteraturvetaren om det?
Alltså läsning som hobby.
Mm.
Mm. Nej, men jag tycker att den här frågeställningen är problematisk. För mig så vill jag vill ju vara en läsfrämjare. Och jag tycker ju att det måste formuleras att man läser för glädjens skull. För jag tycker ju att läsning är viktigt. Och jag tycker att det är en upplevelse som jag skulle unna alla. Men samtidigt så forskningen visar ju på att barn och ungdomar och vuxna som läser att det är ju bara ett sånt faktum att just det här som du säger att det kopplas till elitism att de som läser har en påvisad språkutveckling och ett berikat ordförråd och att det är kopplat just till skolprestationer och framgång i yrkeslivet. Så man är inte helt ute utan det finns ju en nytta med läsning också som man inte kan bortse ifrån.
Jag håller med dig Camilla och jag skulle till och med alltså vilja lägga på det med att njutning är ju liksom radikalt som jag ser det. Och det är det som gör att jag inte riktigt bryr mig om vad folk läser. Eller egentligen ifall de läser överhuvudtaget. Jag menar om någon går och på en ishockeymatch och det liksom livar upp dem och det ger dem den där glädjen. Så då är det mycket viktigare att de gör det än att de sitter hemma och försöker pressa sig igenom någon av Dostojevskis böcker som bara inte alls har något tilltal för dem. Men jag är lite intresserad av det du sa, Julia, om det här att du ändå tänker att det är lite bättre att läsa. Alltså vilka människor har du i åtanke när du tänker på de som inte läser inom citationstecken?
Jag tänker främst på människor i min bekantskapskrets som inte uttrycker ens ett intresse för läsning. Eller det är mer ursäkten, jag har inte tid att läsa, jag har inte läst den där boken. Jag får ofta frågan om jag kan ge bokrekommendationer åt folk. Men jag ser nog läsning som absolut glädje, den är jag med på. Men oavsett vad det du konsumerar så ser jag nog liksom den kunskap du får av läsning. Människor som har kunskap är intressantare att diskutera med, tycker jag. Och mycket kommer kanske från läsning.
För din del.
För min del.
Ja, precis.
Men jag tycker det är intressant också att många av dem som intervjuades också tog upp det här att när de var små så läste de.
Mm.
Och sen är det någonting som händer typ i högstadiet eller möjligtvis redan i lågstadiet som på något sätt ändrar deras syn på vad det är de håller på med. Och sen kommer den här sociala pressen just att jag läser inte så mycket som jag borde och så vidare. Men man skulle bara kunna ljuga om det.
Du tänker att människor skulle gå omkring och säga att de läser, även om de inte gör det.
Ja.
Men inte det en sån här grej som jag tror att det är en sån grej som vuxna gör, inte ungdomar. Jag tror att för ungdomars del att det bara händer så himla mycket i deras kroppar och omgivning att därför är det lätt att släppa en läsvana i ungdomen, att det är andra saker som blir så mycket mer intressanta. Och i dagens samhälle så finns det så mycket annat som distraherar, så därför väljer man bort läsningen, för den kräver ju ändå att man har den där lugna stunden och att man kanske kommer in i den texten man läser. Och det finns ju mycket som distraherar idag. Jag tror att det är liksom svårt att hitta den läseron, särskilt då i tonåren. Men sen kanske man hittar tillbaka till det senare.
Jag hakar på det du säger. Och det jag tidigare sa om att jag anser att kunskap är makt. Så det handlar ju inte, för mig kanske det handlar mycket om att man kan få den här kunskapen just utifrån läsning. Men det handlar om att vilja kanske allmänbilda sig själv som är ett drag som jag uppskattar hos andra. Och jag anser, och i min värld, så kan man allmänbilda sig med hjälp av böcker. Och det är kanske det som jag vill liksom ta fasta på. Jag säger inte att all kunskap kommer från läsning, det gör jag absolut inte. Men jag tänker kanske att om du är intresserad av att konsumera, är det en film, är det nyheter, är det skönlitteratur, är det teater, är det börsen. Så vad heter det? Liksom allting är hemåt.
Att vara aktivt engagerad i något, det är det du är ute efter liksom.
Exakt.
Okej, okay, men här tänker jag komma med ett motexempel till dig.
Kör.
21-årig kille, de enda böckerna han har läst var Sagan om ringen när han var 13 år gammal och nu i 20-21 års åldern Nietzsche och The 48 Laws of Power, som då är liksom så här inom The Manosphere och så vidare. Att man kan ju också läsa litteratur som gör en liksom väldigt oförmögen att egentligen connecta med andra människor. Jag menar, det finns ett problem med att läsa litteratur som bekräftar ens egen, liksom, ens egen världsbild. Helt enkelt. Till exempel, det skulle inte vara så roligt att snacka med den här 21-åringen som bara så, allt handlar om, vet du, hur väl man kan manipulera andra människor och så vidare. Kanske det inte är böckerna som står att skylla liksom enbart, men
Jag hör dig. Jag måste nog hålla med om det, att jag tänker kanske på, när jag säger att människor med kunskap är intressanta, tänker jag ju på sådana som jag tycker är intressanta, den formen av kunskap som jag värdesätter.
Din egna lilla krets.
Det är min egna lilla bubbla. Välkommen. Men absolut, du har en poäng. Jag menar, han räknas som läsare. Han kan vara, enligt vilken mått är han kanske då allmänbildad, hur allmänbildad som helst. Eller är han bara, jag vet inte, han förstärker sin egen världshum, som jag nu inser också att jag verkar göra. Så att jag gör revisionen till Camilla.
Nej, men alltså, jag tror att all typ av konsumtion är svår på det viset att om man bara håller sig till en liksom typ av genre eller att man bara läser någonting bokstavligt. Att jag vill också prata om den här kontexten man läser i och läsgemenskaper. Att såklart så hoppas man ju på att folk ska konsumera olika typer av litteratur och jag tror att man har mycket att vinna utav det.
Gen Z-böcker, finns det några sådana? Ja, alltså min syrra är ganska mycket på BookTok. Som vi
spicy
också...
novels.
Spicy novels.
Ska jag säga vad jag tycker?
Romance.
Mm.
Ni har inte fått den här bilden, men jag läser dem bara för att hålla koll på vår samtid.
För att vara kulturellt relevant.
För att förstå vad som diskuteras. För att kunna producera innehåll för en yngre generation så måste man ju ha koll på vad de konsumerar. Det av samma orsak läser jag Christopher Wolters och Steven Duvenius bok om deras äktenskap som just kom ut och den sög. Men sådär, jag måste ju bara läsa. Liksom,
man
what
vill
is
veta,
what's the fuss about?
Ja, man vill veta.
Men på tal om att vara öppensinnad och ta del av lästips, tänkte jag fråga er. Har ni en stor läsupplevelse som ni kommer ihåg, som ni vill betona, som ni vill framhäva? Zacharias?
Jag skulle kanske säga att den senaste boken som hade så här lite mer en längre effekt på mig, eller vad man ska ta och säga, är Giovanni's Room av James Baldwin, som handlar om en man i Paris som förälskar sig i en manlig bartender medan hans fästmö är på resa i Spanien. Och jag minns inte riktigt när den är skriven, om den är skriven på 70-talet eller någonting sånt där. Och om hans liksom internaliserade homofobi och sin liksom kamp med bisexualitet. Jag tror faktiskt att det finns någonting för alla i den. För James Baldwin är dessutom otroligt bra på att skriva.
Vad gav den här läsupplevelsen dig som får dig att vilja lyfta upp den?
Alltså, den där, vad är det han heter nu igen? David, alltså huvudkaraktären. Så han har ju liksom en vånda som jag inte riktigt kan känna igen mig. Alltså jag kan förstå våndan, men det är inte min vånda på det sättet. Så det öppnar upp lite en bit av världen. Och inte bara på ett såhär, okej, andra människor än mig lider. Utan mer så här, och här är naturen av det här lidandet.
Jag förstår. Det var en bok som jag inte har läst, som jag absolut tänker sätta på min lista dock, som jag då har där hemma eller i min telefon. Camilla, en läsupplevelse som du vill dela med dig av?
Till mitt försvar, jag har definitivt också läslistor. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att tillgå.
Får jag tillägga en sak? Var det svårt att välja läsupplevelse för du har så många?
Det var definitivt svårt, men jag försökte tänka på målgrupper också. Unga människor som lyssnar på det här. Jag har haft många stora läsupplevelser. Det är fantastiskt. Jag tänkte tipsa faktiskt om två, inte bara om en. För sån är jag. Jag är ändå litteraturvetaren här. Den första jag tänker tipsa om, det är To Kill a Mockingbird, en amerikansk klassiker. Dödssynden heter den på svenska. Och det var en av de första amerikanska klassikerna som jag läste, som jag var nog ganska ung när jag läste den, men som jag verkligen minns satte sina spår i mig. Och det handlar ju om en svart man som anklagas för att ha begått en våldtäkt på en vit kvinna. Och så är det hela det här amerikanska rättssystemet och rättegången som fond för berättelsen. Jag tror att alla känner till den här boken. Men den är läsvärd, den är inte jättetjock om det är någon som oroar sig för att avsluta en bok. Så det är ett av mina tips.
Bra tips. Och du får köra ett till, ditt nästa tips, yes, innan jag tar över.
Jag tror att det här är ju en podd, så jag vill trendspana lite. Så min trend, spännande, eller hur? Jag tror på noveller. Att det blir trendigt. Jag tror att det kommer bli i våran tid, och det är begränsat med tid och alla har bråttom och så vidare, att noveller och novellsamlingar, det är nästa grej. Så jag vill tipsa om en novell. Och då vill jag tipsa om Gräns av John Ajvide Lindqvist. Mm. De flesta känner till honom. Han skrev den här Låt den rätta komma in, som också har filmatiserats. Men som jag förstod det på våra klasskamrater här, så är det många som tycker om true crime. Det här är inte true crime. Men jag tror att det kan tilltala de som läser och konsumerar true crime. Så det här är alltså då Gräns. Och den kommer från en av hans novellsamlingar som heter Pappersväggar. Men man kan alltså bara läsa den här novellen.
Och så finns den som film också.
Den finns som film.
Så verkligen något för alla konsumenter. Alltså otroliga tips. Det här är... Jag har faktiskt den här To Kill a Mockingbird. Den står på min bokhylla. Den är liksom lite i kö.
Har du inte läst den alltså?
Jag har faktiskt inte läst den. Okay. Men jag har den som ett, alltså, jag brukar låna från Bibban. Men den här boken är min, så därför har den fått vänta. För Bibba-böcker måste lämnas tillbaka. Exakt. Men nu blir jag mer taggad på att läsa den.
Din läsupplevelse då?
Den kommer här. Jag har förberett den. Och det handlar nu... Zacharias körde på en bok. Camilla körde på två. Jag har en bokserie.
Aha, snyggt.
Justitia-serien av Katarina Wenstam. Jag tror ingen annan skulle tycka att det här är en läsupplevelse värd. Och tala om, även om Katarina gör, eller Wenstam gör, ett jättebra jobb. Hon blandar in juridiken i det feministiska, i detektivarbete, i polisarbete, i en väl liksom skildrad, eller välgjord, välskriven historieskildring. Och jag fastnade för den här i slutet av gymnasiet, när jag började läsa. Då var man ju ändå, hur gammal är man då? 17 kanske?
Mm.
Så fick jag upp ögonen för det, för att min modersmålslärare rekommenderade den, och jag tänkte, vem är nu det här? Men jag började läsa första boken. Jag läste andra boken. Och sen läste jag 10 till, för att det är en bokserie på 12 böcker. Och den är alltså... Jag tycker om den. Jag är intresserad av juridik. Jag är intresserad av det feministiska perspektivet. Jag älskar välskrivna historieskildringar. Så om det här låter som något för dig, kan jag varmt rekommendera både Justitia-serien, men även Wenstams andra böcker. Det här kanske inte... Den är ju inte liksom... Ja, jag vet inte om någon annan skulle beskriva den som en stor läsupplevelse, men det är ju inte det handlar om. Det handlar ju om min läsupplevelse. Men det fick... det är kanske en viss del varför jag studerar rättsvetenskap idag, som jag läste dem. Jag fick upp ett intresse för det.
Och det är ju den personliga läsupplevelsen som jag är ute efter, som jag tycker är intressant. För att litterär kvalitet kan man absolut diskutera, och det kan man ha olika åsikter om. Och där finns det ju professionella som också har en åsikt. Men just det där som du sa, att för dig så är det en stor läsupplevelse, och det är det som är det viktiga.
Så jag hoppas att ni har tagit med er, våra kära lyssnare, har fått med sig några boktips från idag. Vi vill också tacka Annika Jaakkola, Ida Siikaluoma, Enja Julfors och Mats Söderman, som inte är studerande men som ändå ställde upp på intervju. Och tack Zacharias, tack Camilla för att ni har varit med mig i studion, och tack Erika som klippar den här podden, och hej!
Och tack till Julia.
Tack
Julia, och tack ni.
Det här var skoj.
Att man får spela in en podd en gång till.
Ja.
Hej då! Så gå hem och läs en bok.